Det är ett alldeles extraordinärt avsnitt idag. Det är inte mer eller mindre än exakt 70 veckor sedan vi började spela in den här podden.
Ja, det är det.
Jag heter Magnus Sigle och det här är Joakim Falk.
Tillsammans är vi 150 kilo podcast. Jag är lite frustrerad på min bror.
Okay.
Alltså, det finns ju ingen som kan göra en så arg som, eller ingen som kan göra mig så arg som min pappa. Men kort därefter så kommer ju Sebastian, min lillebror.
Okay.
Vi hade ju ingenstans att spela in idag och jag pratade med honom igår och frågade om han kunde lägga ut nyckeln till lägenheten så att vi kunde spela in där, precis som vi gjorde förra veckan.
Mm.
Då sa han absolut, det fixar jag. Och sen så när jag kommer dit idag så var inte nyckeln där. Och så skrev jag, så här, man smsar honom och bara, men var är nyckeln? Han bara, fan jag visste att jag skulle glömma. Men om du visste att du skulle glömma, då sätter man väl ett alarm.
Ja.
Men ja.
Vi har ju härjat omkring hela stan nu och letat ett tyst rum. Det låter som en så himla enkel uppgift men, att hitta. Men det tog sig, vi klarade det på 1,5 timme i alla fall.
Ja.
Vi sitter nu i min gamla gymnasieskolas källare.
Ja, men de är ju fina som räddar oss i det här.
Ja.
Viktor Rydberg, Jalaplan.
Ja.
Ska ni välja gymnasium? Det är bara att välja det direkt.
Ja, gud ja. Det är en bra skola. Det är en bra skola. Men jag måste säga att det kändes väldigt lustigt att kliva på här. Lite som om jag har, som att jag har gjort någonting fel. Kändes det som.
Okay.
Ja, men lite som att så här,
bli inkallad till rektorn.
Ja, typ. Fast, ja men, lite som att jag har lämnat lite lika. Eller att det är någonting som så här, jag har lämnat här.
En del av dig ligger kvar här. Den kommer alltid att vara här.
Ja, men och jag vill inte medge det. Och jag kommer nog inte göra det heller. om det nu skulle vara så att det är så. Men det känns lite sorgligt när man går i. För vi försökte leta upp min gamla mattelärare. Som jag känner att jag har lite instående tjänster hos.
vad har du gjort för honom?
Ja, jo, men det det är en väldigt speciell person, denna Lewis, som han heter. Han är lite den av den karaktären som, jag menar, han gör musikaler och han har ett band som Glänsorkester, så heter de, som gör covers på massa kända. De har spelat i Globen, Kamikaze-projekt, och han är av den karaktären som sätter upp en musikal, har ingen budget men pantsätter sin lägenhet för att få det gå runt liksom, och hoppas då på succé liksom.
Och hur går det då?
Ja, men det gick ju, han fick behålla lägenheten med nöd och näppar.
Det var på gittan.
Mm.
Men någonting som jag tänkte på, någonting som skulle kunna ha löst vårt problem, som jag tänkte höra med dig också, för jag äger ju inga nycklar längre till min pappas lägenhet.
Mm.
När jag flyttade så ville de ha tillbaka dem och jag gav dem såklart.
Mm.
Men alla mina jämnåriga kompisar och även äldre vänner tycker att det här, varje gång jag säger det här, så tycker de att det är jättekonstigt.
Att du inte har nyckel kvar?
Ja, så här, varför har du inte det om det händer någonting, om de är borta och du måste vattna blommorna eller vad som helst, så tycker, alltså alla mina vänner, jag har pratat med hur många som helst om det här, alla har kvar nycklarna till sina föräldrars lägenheter.
Mm, jag har inte det.
Nej.
Men det är ju för att jag inte, eller nu har jag ju det för att jag bor där, men såklart, men om jag bott i Karlskrona så är det ju bara jobbigt om jag har en extra nyckel.
Ja, absolut. Ja, men jag förstår ju det, men jag tänkte om man, ja, jag vet ju inte hur det ska vara. Jag vet bara hur alla mina andra kompisar har det.
Men jag tänker ju när vi kommer till det stadiet och alla har sån här smartlås liksom, där man bara kan överföra liksom,
en blipp.
Nej, men inte blipp. Ja, men det blir som en blipp, men att du kan ge en digital nyckel bara och sen kan du öppna med.
Mm.
Kan jag ge dig tillåtelse att öppna från din telefon?
Ja, precis. Och så håller den i 3 minuter. Eller
något
sånt. Det är ju hur bra som helst.
Det finns ju redan och det används ju också bland. Det är ju en skitsmart grej när man exempelvis använder sig av Airbnb och hyr ut sin lägenhet, så behöver man aldrig träffa dem utan man kan bara skicka nyckeln.
Men om man hyr ut sin lägenhet, vill man inte träffa dem som hyr ens lägenhet?
Jo, men om man inte har möjlighet till det liksom.
Men så att det inte blir som för den här killen som kom hem, eller han läste på Twitter att så här, det är sexorgie på den här adressen, och så bara, jag har hyrt ut min lägenhet, fuck. Och så, så sprang han dit. Fan. Firade du fars dag någonting?
Ja, jag till slut lyckades göra det med farsan igår. Vi,
igår?
Ja, men... Vi...
Då firade du inte fars dag, då firade du din pappa i efterskott.
Ja, men det gjorde jag. Men det var ju fars dag i efterskott.
Ja.
Så att det, men det gjorde vi. Vi var ute och käkade middag igår och tog lite bärs efteråt. Så här, hade det trevligt.
Trevligt.
Vad gjorde ni för något då?
Nej, men vi var ju på, som jag sa förra veckan, så var jag på Alex och Sigge.
Mm.
Jag hade ju gett pappa biljetter till Meningen med livet i julklapp året innan.
Jag är en kombo. Köra julklapp och fars dag present i samma.
Så min fars dag present blev ju att bjuda på whisky och öl innan föreställningen.
Ja.
Och det var väldigt trevligt. Vi åt middag hemma hos honom först och sen så åkte vi Ubertaxi till Cirkus.
Som sig bör.
Precis, som sig bör. Och drack några laggisar. och tyckte det var härligt. Men jag tänkte ju på, jag har ju utlovat någon form av recension av Meningen med livet.
Mm-hmm.
Och alltså, rent spontant så är det så här, det är en bra föreställning. Mm. Jag var jättenöjd när jag hade sett den.
Mm.
Men när man börjar syna den i sömmarna, så fransar sig tyget liksom.
Mm-hmm.
För i många avseenden så håller tyvärr inte manuset.
Mm.
Vilket jag tycker är skittråkigt. Och om du ska... Och det är mycket som... Det frias mycket till podcastpubliken.
Mm.
De börjar ju föreställningen med att så här... Okej, hur många här har lyssnat på podden? Nästan alla räcker upp händerna. Någon som aldrig har lyssnat på podden. Ja, så räcker typ 4 upp händerna. Så vad fan gör ni här?
Ja.
Och det är ju lite så att de är ju ett... De är ju kända som ett par genom podden.
Mm.
Och därför, de har ju väldigt dedikerade fans på det sättet.
Mm.
Och då blir det blir ju publikfrieri när, ja, men när de använder fraser som de har använt i sina avsnitt.
Mm.
Och när de använder jingeln som en, deras podcastjingel som en övergångsjingel en gång i föreställningen också.
Mm. Mm.
Det blir ju en återkoppling till vad, ja, men till de karaktärerna man älskar.
Mm.
Men tyvärr så, och det är ingen som vågar säga det eftersom att alla är så dedikerade fans. Jag är också ett jättestort fan av Alex och Sigge, och det vet du och det vet de som lyssnar på det här också om. Men jag vill ändå hålla någon form av objektivitet här, för att i många avseenden så fjantas det bort och det blir mycket så här runk och bajshumor.
Mm-hmm.
Och då blir jag så här, ja, jag blir lite trött, och då undrar jag, då tänker jag så här, är det här Peter Settmans avtryck man ser?
Mm-hmm.
För han är ju lite så. Alltså,
ja.
Det man hör om honom är ju att han är en kreatör av rang och att han är bra på att se humor i allt och sådär.
Mm.
Men jag tycker ju att mycket som är han är också ganska enkelt. När man tittar på Älska mig som jag såg, då är ju den föreställningen regisserad av Sigge, spelad av Alex. Den är ju väldigt mycket mer gardelsk i sitt framförande. Den blandar humor med allvar på ett väldigt bra och fint sätt.
Mm.
Medan den här Meningen med livet blir en mer chillinggängetskt i sitt uttryck. Det är ju en skrattfest.
Mm-hmm.
Men jag hade inte förväntat mig något annat. Jag hade förväntat mig att det här inte skulle vara Älska mig.
Mm.
Jag hade förväntat mig att det här skulle vara en renodlad humorshow där man bara skrattade.
Mm.
Det blir ju inte lika bra då, tyvärr.
Okej, okay, men du förväntade dig liksom att det... Eller, för jag känner ju ändå att det jag får ut av Alex Sigge är ju en tankeställare ofta. Eller att jag... Eller... Inte en tankeställare nödvändigtvis, men att det genererar mycket egna tankar och att jag går igång på det, för att jag kan känna ibland att de går åt ena hållet när jag hade velat gå åt andra hållet. Liksom, och det kanske blir lite av den här, ja, men, om jag hade pratat om det här i podden så hade jag nog mer velat prata om det här. Liksom.
Mm.
Och nu, jag vet inte, men hur kändes det som, ja, men, det är ju en ganska ganska... prålig liksom, meningen med livet.
Mm.
Var det
Vad var meningen med livet?
Ja, men jag antar att de inte valde spåret av att vilja ge folk det. Men hur kändes det efteråt? Liksom, fanns kopplingen där?
Mm, det är ju det som är grejen. Jag vill ju vara den personen som triggar alla att sätta höga mål och sträva efter dem.
Mm.
Och köra stenhårt på den grejen. Så jag vill ju inte vara den som sitter och säger att nej, men de satte för höga mål i att kalla sin föreställning meningen med livet.
Mm.
För det är ingen som tror att de skulle svara på vad är meningen med livet.
Mm.
Däremot så finns det problem i att sätta en sån titel för dig själv som manusförfattare.
Mm.
För att oavsett, för du vill ju skapa en tankeställare.
Mm.
Du vill ju att, eftersom att du binder föreställningen kring det här ämnet, så vill du ju skapa att slutklämmen i alla fall ska göra så att publiken hittar sin egen mening med livet. Eller liksom inspirerar till någonting.
Mm.
Men det som händer är, när du har en sån föreställning, så kan du inte knyta ihop säcken på ett bra sätt. Alltså, de är ju väldigt skickliga på att ofta knyta ihop säcken, oavsett om det är bisarrt eller spännande eller bara härligt och glatt.
Mm.
Men de lyckas inte heller. Det är någonting som saknas väldigt mycket i den sista akten av föreställningen.
Mm.
Första akten, renodlad humorshow. Alltså briljant, jättekul. Andra akten, lite mer djupgående på de här ämnena.
Mm.
Kan bli lite halvvacklande i vissa enkla skämt och poänger. Och tredje akten, där de ska bygga ihop det här och knyta ihop säcken. Tyvärr så, alltså, man blir underhållen hela vägen in i mål.
Mm.
Man är glad, man skrattar och man har kul.
Mm.
Men tyvärr så fallerar det, för att det finns ändå en form av förväntning, eller i alla fall fanns det i mig, att jag ville ha inspirationen av, eller jag ville ha essensen av meningen med livet. Alltså jag vill inte få den vägen utstakad för mig, men jag vill ha något fragment som gör att jag blir inspirerad.
Men vad, jag förstår inte, det är väl inte, eller jag hade skrivit ett manus för meningen med livet, det är klart att det hade varit skitsvårt, men jag känner ändå att jag hade velat kunna predika en möjlighet. Eller en...
Ja, fast då blir ju du någon form av religiös förebild, då blir du en predikare för en skola bara.
Ja.
Det de vill göra är väl att på något sätt ge den här inspirationen, men jag tyckte inte att de lyckades med det.
Jo, men är inte det möjligheten de har? De har ju, börjar ju få liksom lite av en sekt, liksom Alex och Sigge anhängare liksom, som de har ju möjligheten, och folk lyssnar ju på det de säger och tycker i många fall till och med som dem, utan att tänka efter själv. Då har man ju möjligheten att stå där och predika lite vad som helst och sätta den stämpeln på att det här är meningen med livet.
Mm.
Tror de är medvetna om den makten och väljer att inte utnyttja den, eller vill de bara inte ge ett svar, eller kan de inte ge ett svar?
Jag tror inte att de kan ge ett svar, för det första. Sen så tror jag att de är medvetna om det, men jag tror att ska du ge folk en sak som är meningen med livet, då ska du också banne mig fan kunna stå för det.
Mm.
Och att hitta någonting som du sen kan stå för och säga så här: det här är meningen med livet.
Mm.
Det är nog inte så jävla lätt som man kan tro. Dock så fanns det någonting som inspirerade mig i föreställningen och som jag blev glad av. Och det var precis, jag fick exakt samma känsla som jag fick när jag lyssnade på podden från början.
Mm.
När jag började lyssna på deras podd så var jag i Nis. Det här pratade vi om precis i första avsnittet.
Mm.
Och varför jag vill göra den här podcasten.
Mm.
Det var för att jag fick inspirationen av att okej, det här de har gjort nu är jättemycket jobb bakom. Jag förstår jobbet bakom. Jag förstår att det har ju tagit dem ett år att skriva det här.
Mm.
Jag förstår att det finns svårigheter. Det är klart att finslipning måste göras hela tiden.
Mm.
Men jag såg, precis som jag kände när jag lyssnade, så såg jag här att det behöver inte vara så svårt att göra en scenföreställning. Alltså det är klart att det är svårt, det är mycket jobb. Men jag förstår mekanismerna bakom det.
Mm-hmm.
Jag förstår ämnesuppbyggnaden för hur man går tillväga när man gör det här.
Mm.
Och jag förstår att jag kunde se att okej, jag kan inte göra det här som de har gjort idag.
Mm.
Men det är inte en omöjlighet.
Mm.
För när jag tittar på Utvandrarna och går på teater, jag skulle aldrig kunna skriva en pjäs. Alltså en sån pjäs.
Mm.
Det ser jag, kan inte det hantverket.
Mm.
Men det här, att skapa en humorföreställning och skriva kring ett ämne och underhålla och skriva segment och göra på det sättet de gjorde.
Mm.
Det är inte en omöjlighet.
Mm. Vad skönt att känna så.
Och det inspirerade mig ju fantastiskt mycket. Så det är jag ju väldigt glad över att jag fick från den föreställningen.
Så när är det dags för våran scenföreställning?
Ja.
Betyder det här att... Är det
avsnitt 100, live podd. Nej. Fan.
Betyder det här att det är du som skriver manuset och jag spelar, eller står båda där, eller hur?
Nej, men jag älskar ju tanken av att jag någon gång skulle vilja göra det.
Mm.
Jag säger, alltså, som jag sa, det här är ingenting jag kan göra nu.
Mm.
Men jag förstår mekanismerna och då kan jag börja.
Mm.
Och sen så kan det finslipas under lång tid och så får man se om det blir någonting av det.
Mm.
Men känslan av att det här är inte omöjligt, det är ju fantastiskt.
Ni minns kanske när jag pratade om för några veckor sedan det här, min förskräckelse över vår tids face down-kultur, när folk, alla sitter på tunnelbanan eller vad man nu än är och tittar ner i skärmen, precis som du gör nu. Och det här är, min reaktion till det här blev ju att jag avinstallerade alla appar. Jag liksom ville egentligen förhålla mig så lite som möjligt till min telefon. Stoppade undan den i fickan liksom, och istället för att googla upp någonting, eller istället för att få inputen från Twitter eller Instagram eller vad det nu kan vara, så försökte jag tänka mer själv och låta mina tankeprocesser verka.
Men du gillade ju tanken av det här Kickstarter-projektet No Phone. Jag vet inte om folk vet vad det är, men det är ju en plastbit som ser ut som en iPhone.
Ja.
Och det står så här: no wifi, no calls, no texts, and totally waterproof. Det är ju snygg design på den.
Ja, den är ju fin. Alltså det finns ju en fin motpol i den. Men nu av någon spontan reaktion så hade jag lite pengar över som jag var tvungen att göra mig av med. Av mer skattningsskäl liksom. Men valde jag att köpa en iPhone. Eftersom jag fick en ny dator i födelsedag, så tänkte jag att varför inte gå all Apple.
Så nu är du med i sekten ännu mer.
Ja, men jag har konverterat totalt liksom. Och jag har ju länge liksom sagt att en Android är ju så mycket bättre än iPhone liksom. Men det har jag ändå släppt för ett tag sedan. Men jag kunde liksom inte riktigt motstå frestelsen, och nu så har jag alltså en iPhone och är med helt och hållet och kan ha liksom den här gemenskapskänslan, eller vad det nu ska kallas. Men jag inser nu hur jag är tillbaka i det här face down-träsket och börjar sjunka djupare och djupare in i träsket, just för att har man en ny telefon så är man ju fast vid den. Och leka med den och ställa in alla...
Ja, men vadå? Har du återinstallerat alla appar då?
Ja, men exakt. Jag är tillbaka nu på Instagram. Vilket påminner mig.
Ska du ta en bild på mig nu?
Och det här har jag gjort helt enkelt att jag är fast igen. Jag har alla appar och jag bara ser dem ligga framför mig, och det är hemskt på något sätt. Men samtidigt så väljer jag att se det så här, att det är vinter nu och jag ser det lite som att jag får gå in i det här vinteridet. av att liksom fälla ner huvudet och kolla ner i ljuset. Liksom.
Se ljuset i tunneln i telefonen.
Ja.
Nej, men tror du att vi är på väg in, eller att man skulle kunna kalla vår generation för FaceTime-generationen som vissa gör? Jag är ju inte en förespråkare för det. Men...
Ja, men det är ju så. Vi är ju del av FaceTime-generationen.
Men tycker du att... Men grejen är ju... Alltså, jag kan inte definiera våran generation.
Nej, precis. Det är väl kanske inte riktigt en generation, utan det är ju mer en
det är en kultur sjukdom. Som vi lever i nu.
Ja, men precis. En kultur. En sjuklig kultur. Och men det är lite som, jag menar, det som överraskade mig lite i det här bytet från Android till iPhone var att det var så jävla lätt. Och det var, folk verkar ju ha lite av en tro att det är själva apparaten eller devicen som man har den här relationen till. Och att det, man är kär lite i prylen man håller i handen. Men det är ju egentligen bara ett fönster ut till allt det andra. Liksom.
Men det är väl internet man är förälskad i?
Ja, precis. Och det är ju så det som är intressant. För att i onsdags var det, så hade jag och en klasskompis till mig blev inbjudna till att hålla lite tak på...
Alltså ett föredrag på svenska?
Ja, men det är inte riktigt ett föredrag. Ett föredrag känns mer stelt och så här...
Ett tak är mer inspirerande.
Ja, men lite så.
Vi tror att föredrag ska vara inspirerande också. Du kanske bara varit på dåliga föredrag.
Ja, kanske det. Nej, men grejen var väl att vi blev inbjudna till den här salongen. Som anledningen varför de kallar det salong är för att man förr i tiden, så, eller liksom på grekernas tid, så var det ju... fanns det ju vissa restriktioner till att yttra sina åsikter på stan liksom, bara sådär. Och därför bjöd man in till privata sällskap där man kunde föra debatt och diskussion, vilket var det som vi gjorde.
Men vad var det ni skulle ha ett tak om, och varför blev ni inbjudna till det?
Ja, alltså vi var väl lite den här, vi var ju då Hyper Island-studenter, och det var, salongen kallades då Salong Digital, och vi hade väl lite det här, det unga kommersiella perspektivet på var digitalt är på väg någonstans. Och vi tog då avstamp i då kyrkan som det här första mediumet som var en form av broadcaster på den tiden. De ägde i princip alla kanaler för hur folk fick information. Det var liksom dåtidens sociala medium lite. Man kom till kyrkan för att få samvaron, för att få bekräftelsen av oss själva genom... Ja, men nu för tiden är det ju mer liksom genom att dela, och man har sitt flöde och så vidare. Men kyrkan ägde i princip alla all kommunikation.
Men det var väl i kyrkan det skvallrades mycket... I alla så här socknar och så här. Det var ju kyrkan, man träffade alla grannar och alla samlades på söndagarna och skvallrade med varandra. Det var väl där man fick, det var ju det som var Facebook-flödet liksom.
Exakt, och jag menar, våran tes var ju lite grann då att internet är väl lite vår tids nya religion på ett sätt. Den här, det som förut var den allsmäktige guden är numera det allsmäktiga internet. Men skillnaden är nu att makten har förflyttats ner till oss. Liksom. Det har blivit en mycket större kollektiv makt som vi tillsammans äger istället för ett medium som... Kanske senare var tidningen eller tv liksom, som kunde sätta agendan. Men vi avslutade allting med ett exempel som jag talat om här förut. Som handlar om det här med hur forskare låtit en dator återbilda videosnuttar baserat på en hjärnskanning som gjorts på någon som ser på ett YouTube-klipp. Och så jämför man de här bilderna på det faktiska YouTube-klippet med datorns rekonstruktioner. De är otroligt lika. Det handlar mest om liksom, upplösningen. Som inte är lika hög på datorns rekonstruktion. Men efter den här presentationen som vi gjorde så var då jag och Nils del av en paneldebatt, eftersom det var en så kallad salong och hela rummet då, det kanske var 40 pers som började diskutera det här. Och så ponerade jag då i den här debatten om att den här möjligheten kring hur hjärnskanningen kan möjliggöra en ny sorts kommunikation, att vi kan börja kommunicera i bilder genom tankeöverföring och så vidare. Och en äldre herre längre bak blev jätteprovocerad av det här och menade att det bara finns ett enda språk. Liksom. Vi tänker bara i ord. Och att det i grund och botten är det enda sättet vi kommunicerar på. Och jag blev helt galen på det här. Men ja, jag blev ganska snabbt hejdad av de moderatorn men jag hade.
Men jag skulle vilja leva i hans värld. Alltså förstår du att ha en hjärna som bara tänker i ord?
Ja, men hur kan man vara så dum i huvudet och tro att vi liksom föds med ett inbyggt språk i hjärnan? Det är ju ändå någonting vi lär oss.
Ja, men verkligen. Ja, men det är så, alltså, så när du skulle prata med den här gubben då, och så skulle du säga så här: vad åt du till frukost? Då skulle inte han få en bild av det här. Han skulle bara få upp ett ord i sitt inre, bara där det stod kaffe, bröd, smör, bara, jo, men även bara en ingredienslista liksom. För det är inte ens bilder, för han tänker ju bara i själva orden. Han kan ju inte se dem framför sig.
Nej, precis. Det är ju helt, it makes no sense at all. Och jag, men det roliga var ju egentligen att säga, hela publiken bestod ju av den högre medelåldern, alltså 40-50 plusare liksom. Så det var ju ganska, vi var ju lite oroliga för att vårat snack inte skulle vara så himla relevant, men det blev högst relevant för de här människorna, för att de mer eller mindre lever helt utanför den bilden, världsbilden som vi målade upp.
Mm.
Det här var ju skitintressant för oss liksom, för att vi är så himla vana vid, och om vi för såna här diskussioner så är alla liksom på samma sida om bladet på Hyper Island. Det blir liksom sällan några uppstormade diskussioner kring huruvida den digitala framtiden är här eller inte. Men nu var det verkligen gamla konstnärer och folk som säger, men det är jag, om jag kan inte folk bara överlåta skapandet till oss liksom? Och så här,
så här instängde i sin egen bubbla som de levde i för 25-30 år sedan.
Ja, det var ganska lustigt överlag att sitta där. Men det var ju också någonting med att faktiskt sitta där med en mick i handen som gav en viss makt. Liksom, att man kunde överrösta.
Ja, du kunde ju på riktigt överrösta honom. Men vad skulle du ha gjort då?
Nej, men
vad ville du göra?
Ja, men jag blev ganska snabbt stoppad av moderaterna. Men jag ville ju föra den här debatten ganska så här. Vad tror du? Alltså, men, för han hade ju... Jag menar, han försökte ju kontra min tes med helt orimliga argument. Liksom.
Ja, men jag vill ju höra mer om hur växtes det här galenskapen i dig?
Ja, men för ju mer inlägg som kom i den här diskussionen, desto mer satt jag och bara kokade. Och eftersom ingenting följde ju en tråd i diskussionen, alla kom med så... extremt åtskilliga argument som inte hade någonting med varandra att göra, men bara för att det angränsade på något sätt till internet så tyckte de att det var angeläget att föra den här debatten. och det gick ju liksom inte att svara varje, alltså så här, man ville ju ändå föra den här diskussionen,
ja, men
framåt.
Om du hade den här gubben framför dig, vad skulle du säga till honom nu? Nu när du inte har en moderator, nu när du har en öppen kanal där du får säga vad du vill.
Ja, men jag hade ju på något sätt velat så här, bara bevisa för dem att vi kan kommunicera utan ord liksom.
Men den här gubben äger inget kroppsspråk heller.
Nej, men exakt,
han är förlamad från huvudet och neråt.
Ja, men bara ge honom en lite så här, en fist punch liksom, och bara, you call that communication.
Men någonting som jag tänkte på när jag läste det här ämnet du hade skrivit om, att du blev arg på att han inte förstod dig och sådär.
Mm.
Då tänkte jag bara, det kanske blev du arg för att han inte förstod eller inte ville förstå din tes, eller för att han, alltså för att han kanske spräckte din tes. Alltså för jag tänker ju att så här, när man lägger upp teser, det är det som är på något sätt är bra med podcast.
Mm.
Att vi kan sitta här och dra teser om vad som helst. De ska väl på något sätt vara underbyggda av saker vi tycker och tänker och ha något form av argument. Men det finns ju ingen som kan säga emot oss förrän i efterhand.
Förutom när du får då sms av Måns,
ja, men,
din far.
Ja, men sms av Måns eller andra som skriver på Twitter och Instagram att så här, okej, det är bra, men har ni tänkt så här?
Mm.
Och mail man får, så blir det ju.
Mm.
Och då kan man väl, om det skulle vara någonting som man verkligen tänker på att så här, nu har vi gjort bort oss, då får man väl ta det avsnittet efter.
Mm.
Men vi kan ju ändå sitta här och driva våra teser utan att få mothugg förutom från dig då. Mm. Och jag och du får från mig.
Så vi är lite som kyrkan var förr i tiden. Ja, vi äger den här kanalen.
Och ja, men så är det.
And there's nothing you can do about it.
Ja, men exakt. Men det är klart att mothugg är jobbigt. Och man vill ju att åhörare och den publiken man har ska köpa tesen rakt av.
Mm.
För att den ska kunna drivas framåt. Men självklart så får man ju mothugg eftersom att de teserna, alltså livet är för komplext för att vi ska kunna skapa teser som bara som kokar ner livet i dem.
Mm.
Och vi kan aldrig skapa teser som är tillräckligt komplexa.
Mm.
Och det finns alltid logiska luckor i våra teser som vi gör. Och då är det så här, men det blir ju först intressant när, eller diskussionen blir först intressant när man kan ponera att tesen är sann och försöka agera efter det.
Mm.
För att då får man ju, då kan man ju, det är först då man kan se om tesen håller eller faller direkt. För vissa håller ju bättre än andra såklart.
Mm. Men det finns också givetvis att en problematik i att liksom, ta för givet. Ja, men säg att, ja, men om vi går med för mycket på att den här tesen skulle vara sant. Så, ja, men typ som att så här, låt oss säga att Gud finns liksom. Så är det ju väldigt lätt att börja gå med på det. Ja, men den här människan dog inte fast han hade cancer, därför finns Gud liksom. Det, ja, men det är lite sådana, man måste ju fortfarande vara kritisk till en tes även om man går med på den liksom.
Ja, nej, men absolut, nej, men det är inte det jag menar. Det jag säger är bara att tesen, du ska inte direkt hugga på en tes, utan du får ta in att så här, okej, men då tänker vi oss att det här är sant.
Mm. Exakt.
Och sen så utgår man från det, okej, då angriper man det från den här vinkeln. Mm. Hur funkar tesen om du tar det härifrån? Hur funkar tesen om du tar det härifrån?
Mm.
För de flesta teser funkar ju bara från ett håll, medan andra funkar bättre. Men det finns ju alltid logiska luckor. Som jag sa, livet är för komplext för att skapa teser och koka ner dem i.
Precis. Men jag menar, det här var ju en, jag älskade det här sammanhanget otroligt mycket, för att jag blev satt emot någon som hade en annan åsikt än mig. Och det, jag känner att det händer alldeles för sällan nu för tiden, att jag faktiskt sitter och diskuterar med någon som är helt annan åsikt än vad jag har. Jag menar, på Facebook så känns det som att åsikterna som ligger där är så himla filtrerade utifrån vad jag tycker.
Ja, men exakt. Men någonting som är, det finns ju någonting roligt i också. Du gillade det ju för att den här, alltså han hade en annan åsikt. Men ska man vara helt ärlig så hade han ju också fel åsikt. Man säger, nej, men man säger ju att en åsikt inte kan vara fel. Men alltså, tycker man eller tänker man att det enda våra tankebanor är ord, då har man ju fel, eftersom att då, alltså, antingen är det här en människa totalt utan fantasi, alltså som inte kan föreställa sig det han såg för 10 minuter sedan igen, för då är det ju bilder. Och det är ju helt sjukt om man har en sån människa. För en sån människa skulle jag, alltså jag skulle vilja låna den personens hjärna ett tag, bara för att se hur jävla tråkigt liv man kan ha.
Uh-huh.
Stackare.
Jag har ingen riktig tes med det här, men jag måste bara få utlopp lite för jag tyckte det var så himla intressant igår när jag kollade på SVT Debatt, som jag inte brukar göra, men tvn stod på, jag lyssnade in, och det handlade om ett nytt program som ditt gamla jobb har gjort för SVT. Baloba har gjort ett program som heter Gift vid första ögonkastet.
Mm-hmm.
Det handlar, som jag har inte sett det här själv, men om jag förstått det rätt så handlar det om hur människor paras ihop utifrån experters rådgivning, eller så här, experter hittar rätt person för den här genom massa psykologiska och beteendevetenskapliga tester och så vidare. Och det är inget särskilt nytt, men det nya med det här programformatet är att så fort de då träffas för första gången så är det vid altaret när de ska gifta sig.
Åh, jävlar, men de har gått med på det här?
Ja, och det var ju lite debatten också gick ut på, att så här, de fick först de hade ansökt till någon form av datingprogram liksom, men sen
första jag minns att när jag jobbade på Baluba, då minns jag att det här programmet drog igång. Det hette inte eller Gifta vid första ögonkastet som det är nu. Då hette det någonting annat, jag kommer inte ihåg. Men jag minns att de gjorde ett jävligt hemligt datingprogram som bara de som jobbade med det visste riktigt vad det var.
Ja.
Så det är ju det här då.
Men grejen var just att först någonstans mitt i när deltagarna var med i det här så fick de reda på att de skulle gifta sig med den de då paras ihop med. Och för mig, debatten var ju ganska, handlade mycket om så här, tvångsäktenskap och arrangerat äktenskap. Och de drog ganska så här, vilda paralleller däremellan som inte är helt befogade enligt mig, eftersom det ändå är två ganska olika saker. Med tvångsäktenskap och arrangerat äktenskap.
Det är klart att det är olika saker, men det kan ju vara lika hemskt.
Ja, ja absolut. Men båda. Nu var ju båda med på det och var med på förutsättningarna kring vad, alltså så här, programmet. Liksom. Så att, på så vis så tycker jag att det är väldigt intressant mest för att är du nu i den situation du är gift med någon, visst det finns en viss låsning kring situationen du är i. Men det jag tycker är intressant är just att man får utgå ifrån en viss situation och man behandlar varandra med, jag vet inte om det är mer respekt eller vad det är, men nu är vi här, så låt oss lära känna varandra ordentligt.
Ja, absolut. Det kan jag väl... Nej, det kan jag inte alls köpa. Jag tänker ju att det blir jättesvårt eftersom att den personen du då gifter dig med efter en minut, att du har sett den här personen, kommer ju inte vara samma om 2 år eller om 10 år. För jag tänker ju att så här, när man är kär i början, då ser man ju alla bra sidor hos en människa. Man är kär i den här människans fina värderingar och fina sätt att föra sig och hur man agerar mot medmänniskor i omgivningen och sådär. Men allt eftersom den här initiala kärleken avtar så börjar man ju se de sämre sidorna hos en människa. Och det är väl först när man lär känna hela människan som man kan börja bygga någon form av så här, nu har vi lärt känna varandra på riktigt. Och då kan vi göra någonting åt det.
Men tror du på kärlek på första ögonkastet?
Nej, jag tror på attraktion vid första ögonkastet. Men det är ju två helt olika saker. Alltså jag tror kärlek är någonting som växer fram. Och jag tror inte att det är någonting som man kan bara koka ihop i sig själv. Alltså jag tror att man kan, den här attraktionen som man får vid första ögonkastet kan gå över till kärlek. Och säkert snabbare för andra än för mig. Och då tror jag att det kan vara att folk kan förväxla det med kärlek vid första ögonkastet. Men nej, jag tror inte alls på det. Du?
Nej, men jag håller med om det du säger med attraktion, och det är ju något jag fortfarande försöker skilja på, liksom, har jag sagt många gånger. Men jag tror lite att, eller jag vill ponera möjligheten att det finns placebo-kärlek.
Ja, det tror jag.
Att man fabricerar kärlek i huvudet. Och att man, eftersom jag så himla mycket vill vara kär, så blir jag kär. Liksom. Men som vi har pratat om förut, fabricerad lycka skiljer sig egentligen inte från äkta lycka.
Liksom. Exakt.
Och behöver då fabricerad kärlek skilja sig från äkta kärlek?
Nej, jag tror ju att den fabricerade kärleken kan vara fabricerad till en början. Men om du då är kär, då fabricerat kär, fiktivt kär i någon tillräckligt länge, så kommer det här att vara äkta känslor.
Men skulle det kunna vara så att kärlek för första ögonkastet är lite placebo-kärlek?
Ja, verkligen. Det är klart att det är. Alltså, men det är klart att man kan se någon och känna så här, oh shit, vi klickar och vi har en kontakt. Men du känner inte den här människan. Du har ingen aning om vad den personen har varit med om eller döljer. Eller. Det är klart att du kan känna dig upprymd och kär på det sättet. Det är inte kärlek på det sättet kärlek som håller hela livet är.
Det tror jag inte samma sorts kärlek. Liksom.
Nej, det är ju en attraktion.
Mm.
Sen så att den ter sig att ha samma sätt att kännas i din kropp som kärlek just vid det tillfället.
Mm.
Det är väl en annan sak. Liksom.
Skulle du kunna tänka dig vara med i ett sånt här program?
I ett program där jag ska gifta mig med någon vid första träffen. Aldrig i livet.
Varför inte?
Men det är ju helt sjukt.
Men tänk om det är fantastiskt. Alltså, tänk...
Ja, alltså, men... Ja, men som jag sa, det
skulle... Jag tänker, det är klart att du inte skulle göra det nu i din ålder när det finns Tinder, liksom. Men,
men jag, det är ju helt, det är ju en helt sjuk grej att tänka att... Men att ta det beslutet, det är ett ganska stort beslut i livet, känns som.
Mm.
Att lägga det i händerna på några beteendevetare och psykologer.
Mm.
Jag är ju en jag är en människa som alldeles för mycket vill forma min egen verklighet.
Mm.
För att överlämna det största valet i mitt liv till några tomtar.
Mm. Jag tänker ju hemskt, alltså det här slutgiltiga skilsmässobråket liksom, bara, men vi blev ju bara tillsammans på grund av ett jävla tv-program. Ja.
Stämmer man de här beteendevetarna då? För att de hade fel.
Ja, oh, fan, tänk att skriva in en sån
klausul i avtalet. Alltså jag måste bara ta innan vi avslutar allting. Alltså jag var med om det sjukaste i förra veckan. Eller ja, den här veckan blir det ju. Tidigare i den här veckan. Jag satt hemma och hade ingenting att göra efter jobbet. Jag satt och kollade på mina serier. Sen så var det så här, klockan var väl 8 in. Jag kunde inte somna då. Så jag bara, vad fan händer nu då? Så började jag kolla på... Alltså jag har ju sån otrolig skidabstinens.
Mm-hmm.
Alltså jag bara... Det skaver i mig för att jag inte har åkt på 2 år. Och bara... Nej, fy fan. Men så jag började kolla på Salomon Freeski TV på Freeride. Deras filmer är ju helt fantastiska. Och det som var så konstigt, eller det som var det märkliga, var ju att jag satt där ensam i mitt rum med datorn i knät och tittade på skärmen när de här proffsen åker pudersnö i Japan. Och tårarna började rinna. Jag började gråta av lycka. För att jag blev så jävla glad av att se de här filmerna. Och sen så jag grät av lycka och samtidigt fick jag ångest för att jag inte har åkt på 2 år och kanske inte kommer iväg i år igen. Och jag måste ju ha en vecka i Alperna. Så jag tänker att man kanske ska starta någon så här fond, så här founded by me-konto. Där ge Falken en trip till Alperna. Så får alla sätta in en 10 eller en 20, vad man nu har råd med.
Ja. Har du någon sån här olika level av så här, vad man får tillbaka om man ger dig olika mängder?
Nej, jag vet inte.
Ett vykort från
Alperna. Men ett handskrivet vykort från Alperna med en personlig hälsning får man ju.
Ja.
Det får man ju oavsett.
Ja.
Och sen så kanske man får en sån här sweatshirt, 150 kilo podcast sweatshirt.
Ja. Det är vid 200 kronor.
200 kronors stoppet. Liksom.
Ja. Okay.
Och sen så vid 500 kronor per insättning då.
Om jag sponsrar med 5000, får jag åka med då?
Ja.
Nej.
då är det du och jag som bor i en trång liten hytt någonstans och åker skidor. Och det kan du också göra. Nej, men jag tänkte vi får väl helt enkelt avsluta det 70:e avsnittet. Snart ligger vi på dödsbädden.
Ah, shit. Man börjar bli Alzheimers. Det märks lite, tror jag, i podden. Vi börjar glömma lite vad det är vi har pratat om.
Nej, jag tror inte vi glömmer det. Vi säger det ju varje gång. Vi bara, ja.
Ja,
men... Den redaktionella loopen kommer igång. Den är över oss redan.
Ja.
Nej, men vi avslutar väl med... vi tror ju inte på kärlek vid första ögonkastet, men vi kanske tror på kärlek vid sista ögonkastet.
Mm.
Så vi kan ju avsluta med maskinens kärlek vid sista ögonkastet.
Ja, fint.
Och nu är ju det så att Magnus är tillbaka på de sociala medierna. Och där heter han @SiglerMagnus och jag heter @Falken31. Skriv till oss under hashtaggen 150 kilo eller mejla oss på jockeochmagnus@gmail.com. Så hörs vi nästa vecka? Och vad händer nästa vecka?
Det är primtal. Jävlar, jag höll på att glömma. Fan.
Ja. Wow. Nej, men så sköt om er till nästa vecka, så hörs vi på samma tid, samma kanal. Puss på er.
Puss. Det här är svårt att förklara. Kanske inte bara vad ni låter min vardag. Toppar och dalar jag går.
val i mitt hjärta bara rakt ut. Det är min dåliga van. För det blir så ibland, jag vet. Det tar tid och jag tror jag vet. Vad vi gjorde för fel, passionerat men okontrollerat. Ha, idioter. Och jag vill bara känna hur det känns. Tänka tillbaka bara mina konsekvens. På de stunder vi hade tankar, idéer, din lukt i din nacke. Pussar och skratt. Sista gången som vi delade en split på balkongen. Satt uppe på natten. Och jag minns när jag mådde katt. Du sa jag kan dra vår plats. Det kommer funka, måste funka någonstans där som finns vår plats. Kommer funka, måste funka någonstans där som finns vår plats. Den enda personen som tagit upp min tankekraft 24-7. Baby Saudade som en brasse sagt. Och jag trodde jag borde vara trygg. Vi gör det tillsammans och hon har min rygg. Och shit vad jag älskar dig trots att jag knappt visste vad de orden betydde. Och det vet jag typ inte ens idag. Det gick för fort, vi vände blad. Från ett sånt förhållande tar det lång tid att tända av. For who I'm best to circle over till for DJ. For who I'm best to circle over till for DJ.